Jag tror faktiskt att vi gör så att vi läser evangelietexten en gång till, den här bibelordet från Johannes. När Judas hade gått sa Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. De här kapitlen, 13 och framåt en bit i Johannes evangeliet, är Jesu avskedstal. Det sista han säger till sina lärjungar. Och de är så vackra, så personliga och så fulla av tröst och utmaningar och hopp. Och har du aldrig läst dem i sin helhet så gör det när du kommer hem. Och har du gjort det så gör det igen, det kan man gott göra. Jesus firar påsk med sina lärjungar. Han sitter vid den här måltiden, de äter mat, de har en god gemenskap. Och Judas har precis gått för att förråda Jesus. Och det är precis som att Jesus liksom samlar gänget, de 11 som är kvar, lite närmare sig. För att han måste skynda sig att hinna säga saker till dem. Nya saker, saker som han inte kunde säga när Judas var där. Och som han måste skynda sig att säga just eftersom Judas har gått iväg för att förråda honom. Tiden är knapp. Han ska snart skiljas från sina lärjungar. Han har varit hos dem så kort tid. De har hunnit förstå så lite av vem han är och vad det är han egentligen har gjort ibland dem. Och Jesus börjar med det enklaste, tydligaste och kanske svåraste budet av dem alla. Älska varandra. Och som om det inte var nog så säger han, älska varandra så som jag har älskat er. En kärlek som helt och hållet handlar om den andra individen. Som rinner över i tjänstvillighet och ödmjukhet. En kärlek som vill tvätta fötter. Inte för att skryta med sitt hårda slit eller sin ödmjuka natur. Utan för att det är den kärlekens naturliga form. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och detta skulle vara den kristna församlingens kännetecken. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det här skulle göra att de som fanns runt omkring den kristna församlingen skulle förstå att här är något speciellt. Det här är något visst. Och tyvärr behöver man inte spola fram tiden allt för långt efter att Jesus har sagt det här innan man märker att det är allt annat än enkelt. Breven i Nya testamentet är fulla av påminnelser om detta. Uppläxningar från Paulus och de andra om att behandla varandra på ett sätt som är värdigt en Guds församling. Som är rättfärdigt. De skriver om att församlingen, att kyrkan är en kropp, en enda. Och att vi alla är lemmar, alla är delar som är till för varandra. Att vi ska trösta och bygga upp varandra. Kom ihåg det här, säger de om och om och om igen. Och om vi tar ett steg ytterligare in i den moderna historien så har evangeliet allt för ofta använts som slagträ och gränser gentemot andra kristna medsyskon. Där vi definierar det här varandra i älska varandra så snävt att det bara betyder älska de människor som bekräftar din egen känsla av den du är. De som tycker som du. Det finns en missionsförsamling längre norrut i landet som länge hade inskrivet i sina stadgar att pingstvänner äger ej tillträde till dessa lokaler. Och det berättas om en pingstförsamling på en annan ort som kung gjorde i sina stadgar. Att vid Herrens återkomst och uppryckandet så skulle lokalen tillfalla den lokala missionsförsamlingen. Och man kan skratta åt det och man kan ruska på huvudet åt det. Men är vi så mycket bättre idag? Är jag så mycket bättre idag när det kommer till hur vi älskar varandra? Söndagens tema är vägen till livet. Och det är lätt att läsa in i det och tänka att det handlar om hur ska jag hitta min väg? Vad ska jag göra med mitt liv? Hur ska jag förverkliga mig själv? Nå min fulla potential och blomma så där som bara jag kan. Vi lever i ett samhälle i en tid som lägger orimligt mycket fokus på det egna jaget. Och i Spanarna, som är ett program i Sveriges Radio P1, för någon månad sedan så gjorde Helena von Zweigbergk en spaning om just detta, om jaget. Om att vi lägger mycket tid på oss själva, me, myself and I, alltså jag, mig och mitt får enormt mycket tid, plats och uppmärksamhet i våra liv. Och vi myntar uttryck och slänger oss med uttryck som what's in it for me, som man säger lite skämtsamt men egentligen kanske menar. Att vad får jag ut av det här? Och Zweigbergks spaning var dock hoppfull. Hon menade att vår tids nästan religiösa uppfattning av det egna jagets betydelse håller på att spricka. Det håller inte längre, vi kan inte leva så. Vår tids ältande av sig själv, navelskåderi, gör att vi blir stängda för det som är vår omvärld. Stängda för andra människor. Och hon berättade om läkare som börjar ordinera personer som lider av depression att faktiskt bli volontärer. Att göra någonting för någon annan för att komma ur den här depressionen. Och hennes uppmaning var att sluta peta dig i naveln och fundera på om allting ändå inte kommer därifrån. För det gör det inte. Släpp detta och gör något för någon annan. Det är vägen till ett mer hälsosamt och helt liv, menade hon. Och det är ju egentligen helt i linje med dagens bibeltexter. Vägen till livet går genom att sluta bygga på våra egna luftslott, våra egna jag, och istället se till de människor som vi har runt omkring oss. I det som är vår omvärld naturligtvis, men framför allt det jag vill trycka på den här förmiddagen, de som sitter bredvid oss i bänkarna här. De som är vår församling, som just nu dessutom har blivit större, vilket är härligt. Vi som är här, Kristi kropp, här och nu i Sävedalen. För Gud är i sin natur relation. Han är treenig, han är en relation. Och vi är skapade till hans avbild in i den relationen. Vår identitet är att vara relationella varelser. Och Gud har gett oss andra människor. Han har gett oss varandra. Och han säger att ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och i första Thessalonikerbrevet, det kan komma upp här på väggen också, Jonathan. Så står det att Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni ju också gör. Eftersom vi har fått frälsningen, eftersom Jesus gav sitt liv för oss, eftersom vi har fått del av det eviga livet genom honom, därför ska vi trösta och bygga upp varandra. Som vi sjöng i salmen här precis. Jesus dog, då dog vi alla till att utge oss för andra. Varandra, andra människor. Därför ska vi visa omsorg om varandra. Var generösa mot varandra. Inte tänka what's in it for me, utan tänka hur kan jag se till mina medsyskon. För det är ju ändå det Bibeln säger att vi är. Bröder och systrar i tron. Och jag vet inte hur många av er som har bröder och systrar. Jag har massvis. Framförallt systrar och en bror där inne i skaran också. Vi är en stor familj och den är ännu större nu med alla respektive och barn och oklara människor som ofta bara plötsligt är med i gemenskapen. För är man 10-12 stycken så märker man inte om det kommer några till löst sådär. Så ingen vet riktigt hur många vi är, ingen har räknat. Och vi är väldigt, väldigt olika. Och det får man lära sig att leva med och hantera. Man får vara tillåtande. Vi kan inte alltid ha det på mitt sätt när vi träffas. Vi kan inte bara äta min favoritmat eller träffas på de tider och platser och stunder som är smidigast för mig. Eller prata om de åsikter som jag har. Eller lyssna på den musik jag tycker bäst om. Det är ett evigt kompromissande. Ibland är det bara One Direction en hel dag när man ses och då får det vara så. Och det är okej, för vi älskar varandra. Och för att vi vill varandras bästa. Och vi har, jag skulle vilja säga att det är ett familjemotto, men det låter så löjligt. Men mamma har, sedan vi var små, inpräntat i oss ett citat från Bambi, Disney-filmen. Det är en liten kanin som heter Stampe som säger: kan du inte säga något snällt så säg ingenting alls. Den är bra. Ibland kommer de bästa livsläxorna från tecknade Disney-djur och det kan inte hjälpas. Man får bara omfamna det. Kan du inte säga något snällt, säg ingenting alls. Och i somras på Hörnekonferensen pratade Magnus Malm bland annat om de olika uttryck, olika spiritualiteter som ryms inom den kristna kyrkan. Han menade på att antingen så kan man spela ut de här mot varandra, se det som motsatser, eller så uppfattar man det som rikedomar. Och han citerade någon, jag skrev bara upp citatet tyvärr, vet man vem det är, kan man få berätta det sen. Som sagt att jag omfattar dem alla med min kärlek, men en enda med min livsform. Alltså jag älskar alla de här olika uttryck vi har i kyrkan. Jag älskar dem. Sen så känner jag mig mer hemma i det här. Men jag älskar dem alla. Jag ser det som rikedomar. Alla de här uttrycken hänger samman och bärs av den kristna gemensamma bekännelsen. Och vi kan välja att vara tillåtande. Att se varandra som rikedomar. Och att försöka förstå varandra. Man kan välja att stirra blint på det som skiljer oss åt, eller så kan man förenas i det vi har gemensamt. Vi kan välja att utgå från att den andra människan vill oss väl. Det är ju din bror. Det är ju din syster. Det är ju Guds älskade barn. Vi kan välja att tro varandra om gott. Och att vara försiktiga med varandra. Ta hand om varandra. Var rädda med rädda om varandra. Försiktiga med hur vi talar till varandra. Ibland är vi väldigt mycket snabbare på att verbalisera och sätta ord på det som är negativt. Det som är negativ kritik. Det vi är missnöjda med. Det som är klagan, skitsnack eller i allmänhet bara ouppbyggligt. Och vi behöver vara vaksamma med vad vi väljer att säga om varandra, men också till varandra. Kan du inte säga något snällt så säg ingenting alls. Eller ännu hellre, säg något snällt. Uppmuntra. Trösta. Var generös. Var omtänksam. Det finns alltid så mycket mer som är positivt än negativt. Det finns alltid så mycket mer att vara tacksam över om vi väljer att se det. Och vi behöver påminna oss om att se det. Lära oss det. Jag och min kära make brukar då och då göra en övning, en så kallad examen, en variant på det, en andlig övning. Då vi först listar tre saker vi är tacksamma för, sen tre saker som ger liv och som ger energi. Och sen nämner vi tre saker som dränerar. Och en av de viktigaste insikterna i det här, det är att det är dubbelt så mycket att vara tacksam för och som ger liv och energi än vad det är som dränerar. Det finns en övervikt på det som är positivt, det som är gott. Och jag tror att detsamma gäller i förhållande till andra människor. Det finns så mycket gott. Det finns så mycket av Gud, det finns så mycket av hans fingeravtryck i människorna runt omkring oss, och vi kan välja att se det. Och vi kan välja att uppmuntra det, att trösta, att bära varandra, att vara goda med varandra. För vi behöver varandra. I den andra säsongen av den norska ytterst beroende framkallande tv-serien Skam så skriver en av karaktärerna en krönika. Och ett citat ur den här är: människor behöver människor. Människor tränger människor. Vi behöver varandra. Vi gör det. Gud har skapat oss sådana. Vi behöver varandra, för det är också tillsammans som vi kan börja ana Guds storhet. I Efesierbrevet står det så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Tillsammans så förmår vi att fatta mer av bredden och längden och höjden och djupet av vem Gud är. Just för att vi är olika. Och vi följer kyrkoårets texter här i våra gudstjänster. Och det latinska namnet för den här söndagen, den fjärde söndagen i påsktiden som vi har idag, är jubilate. Gläd er. Och låt oss för Guds skull vara till glädje för varandra. För vi behöver varandra. Amen.